Hej, jag heter William. Välkommen till 9NarTree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Conscience of a Liberal är en sakprosabok av Paul Krugman, där ekonomi, amerikansk historia och politik vävs samman till en tydlig analys av ojämlikhetens utveckling i USA. Boken utkom 2007 och använder det senaste seklet som bakgrund för att förklara varför skillnaderna mellan rika och vanliga löntagare minskade under mitten av 1900-talet. För att sedan växa kraftigt igen från 1970-talet och framåt. Krugman är inte främst ute efter att beskriva marknaden som ett neutralt system, utan vill visa hur politiska beslut, institutioner och ideologiska konflikter formar ekonomiska resultat. Därför blir boken både historisk genomgång och politisk argumentation. Den riktar sig till läsare som vill förstå varför den amerikanska medelklassen stärktes under vissa perioder och varför samma balans senare bröts ned. Perspektivet är tydligt progressivt, men framställningen är också pedagogisk och lätt att följa. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur New Deal och mitten av 1900-talet pressade ned ojämlikhet. En av bokens viktigaste poänger är att den amerikanska ojämlikheten inte alltid har varit så hög som den blev sent under 1900-talet. Krugman beskriver den så kallade Great Compression, alltså perioden när inkomster och rikedom fördelades jämnare än tidigare, ungefär från 1930-talet till 1970-talet. Han menar att detta inte hände av sig själv, och inte heller bara genom teknisk utveckling, utan genom aktiv politik. New Deal, starkare sociala skyddsnät, högre facklig organisering och normer som höll tillbaka extrem lönespridning skapade en ekonomi där fler kunde ta del av tillväxten. För Krugman visar den här epoken att staten kan spela en avgörande roll för att bygga en bred medelklass. I svensk kontext går det att tänka på hur välfärdsbygget efter andra världskriget också knöts till politiska val, inte bara till marknadskrafterna. Boken använder samma typ av logik för USA och gör det tydligt att jämlikhet kan vara ett resultat av institutionell utformning. För det andra, varför ojämlikheten växte igen efter 1970-talet. Krugman hävdar att vändningen efter 1970-talet är central för att förstå dagens USA. När lönegap och förmögenhetsklyftor började öka igen gick utvecklingen enligt honom inte att förklara enbart med globalisering eller ny teknik. Istället pekar han på förändringar i politik, skattepolitik, arbetsmarknadsregler och synen på välfärdsstaten. När offentliga skydd försvagas och när fackens ställning och normer kring rättvis lönefördelning urholkas blir det lättare för inkomster i toppen att dra ifrån. Det gör boken till mer än en ekonomisk diagnos. Den blir ett argument för att ekonomisk ojämlikhet måste förstås som ett politiskt valt tillstånd. För en svensk läsare blir detta intressant eftersom även svenska debatter ofta handlar om hur mycket av ojämlikhet som beror på marknaden och hur mycket som beror på beslut om skatter, utbildning och arbetsrätt. Krugman driver linjen att den senare delen ofta underskattas. För det tredje, den långa historien om amerikansk konservatism. En annan tydlig tråd i boken är att Krugman inte bara analyserar ekonomin utan också det konservativa politiska projektet i USA. Han går tillbaka till tiden före New Deal som han ser som en lång guldålder för oreglerad rikedomskoncentration och följer sedan hur en modern rörelsekonservatism växte fram. Poängen är att konservatismen inte bara försvarade fria marknader i abstrakt mening utan också lärde sig att vinna val genom att tala till kulturella motsättningar, rasfrågor och nationell osäkerhet. På det sättet kunde politiker driva en politik som gynnade toppen samtidigt som de övertygade många väljare om att andra frågor var viktigare. Krugman lyfter fram tänkare och politiska profiler som William F. Buckley Jr., Irving Kristol och Ronald Reagan som centrala för denna utveckling. Det är en analys av ideologi blir till praktisk makt. Boken visar alltså att ekonomisk ojämlikhet inte kan skiljas från den politiska berättelse som gör ojämlikhet möjlig att försvara. För det fjärde, fackföreningar. Normer och institutioner som motkraft mot extrem lönespridning. Krugman lägger stor vikt vid institutioner som ofta försvinner i enklare ekonomiska förklaringar. Han skriver om fackföreningar, företagsnormer och andra delar av samhällsstrukturen som påverkar hur inkomster fördelas. När sådana institutioner är starka blir det svårare för ledningen att ta en oproportionerligt stor del av kakan och lättare att hålla uppe löner och villkor för breda grupper. När de försvagas blir resultatet ofta att vinster och ersättningar koncentreras högre upp. Den här delen av boken är viktig eftersom den visar att ojämlikhet inte bara handlar om hur mycket ett land producerar utan om hur fördelningen formas i vardagens maktförhållanden. Krugman använder inte ett tekniskt språk för att beskriva detta utan kopplar det till konkreta förändringar i efterkrigstidens Amerika. För läsaren blir slutsatsen tydlig, samhällsinstitutioner fungerar som stötdämpare. Utan de riskerar ekonomin att bli mer polariserad, även om den totala tillväxten fortsätter. Slutligen, en ny New Deal och universal sjukvård som politiskt test. Boken avslutas inte med bara kritik, utan med ett försök att peka ut en riktning framåt. Krugman argumenterar för en ny New Deal, alltså ett förnyat progressivt reformprogram som kan minska klyftorna och stärka den breda medelklassen. Ett av hans mest konkreta exempel är universal sjukvård. Han ser sjukvård som både en social rättighetsfråga och som ett bevis på att staten kan fungera effektivt och hjälpa människor i praktiken. Det är viktigt i boken eftersom mycket av den konservativa argumentationen enligt Krugman bygger på att offentliga lösningar framställs som ineffektiva eller farliga. Om sjukvårdssystemet kan byggas ut på ett sätt som faktiskt förbättrar människors liv undermineras också en del av den politiska berättelsen mot välfärdsstaten. Den här delen gör boken mer handlingsinriktad än många andra analyser av ojämlikhet. Den säger inte bara att problemet finns, utan att det finns ett politiskt svar och att framtiden beror på om välfärdsidéer kan återvinna trovärdighet. Sammanfattningsvis, The Conscience of a Liberal passar särskilt bra för läsare som är intresserade av ekonomi, amerikansk politik, välfärdsstatens historia och frågor om ojämlikhet. Den är också relevant för den som vill förstå varför debatter om skatter, fackföreningar, sjukvård och offentlig sektor ofta blir så laddade i USA. Bokens styrka är att den binder ihop flera nivåer samtidigt, historisk utveckling, politisk strategi och ekonomisk fördelning, utan att fastna i enbart teoribildning. Jämfört med många andra böcker om ojämlikhet är den mer explicit om politikens roll och mindre benägen att förklara allt med marknaden ensam. Den skiljer sig också genom att vara tydligt argumenterande, men ändå pedagogisk, vilket gör att den fungerar både som introduktion och som debattbok. För den som vill förstå den amerikanska progressiva traditionen och varför den fortfarande har betydelse ger boken ett sammanhängande och lättillgängligt ramverk. Den är därför intressant både som analys av dåtiden och som underlag för att tänka kring framtida reformer. Om du vill stödja Paul Krugman, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!